Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här träffar jag spännande gäster som delar med sig av kunskap och inspiration. Podden produceras av DMG Education som är musikbranschens digitala kunskapsarena med utbildningar, kurser och coachning för dig som vill utveckla din karriär. Jag skulle vilja tipsa dig om att ansökan för vår yrkeshögskoleutbildning Music Business Developer är öppen. Sista dag att ansöka är 22 april inför starten augusti 2024. Sök själv eller tipsa vidare. Nu till dagens avsnitt där jag träffar Stefan Lagrell som är vd för Sami. Vi pratar om Samis roll i musikbranschen, insamling av pengar till artister och musiker, pengar som faller bort i musikbranschens värdekedja och vad som skulle kunna förhindra detta. Vi pratar även om Stefans driv för att skapa förändring där utbildning är en stor del i att stärka artister och musiker, vilket är något Sami satsar stort kring just nu, bland annat tillsammans med oss på DMG Education. Det här och mycket mer i avsnitt 204. Varmt välkommen till Musikbranschpodden, Stefan Lagrell.
Tack.
Kul att ha dig här.
Ja, kul att vara här.
Du har varit vd för Sami i 18 år.
Ja.
Blir det så?
Ja,
ja.
Stämmer bra.
Det är en ganska gedigen tid ändå, att liksom vara på ett jobb. Jag tänker på det här med att byta roller, byta tjänster och jobb och sådär.
Ja.
Vad är det som får dig att stanna kvar?
Det är fortfarande roligt.
Ja.
Det är en verksamhet som man inte blir fullärd i. Det har jag lärt mig under de här 18 åren, att kollektiv rättighetsförvaltning, det har en bredd som få företag kommer in i. Så så länge man lär sig och utvecklas så är det kul.
Okej, okay. Är det organisationen i sig? Är det uppdraget? Eller är det, vad är det som lockar? Eller vad är det som är roligt, så att säga?
Men jag tror det är en kombination av att det är så mycket bredare än ett vanligt kommersiellt företag.
Mm,
mm. Det är allt från licensieringen av musik, distributionen, utbetalningen, relationerna till medlemmar, politisk påverkan och lite sidoverksamheter. Sådär. Så det är en stor bredd.
Mm, mm. Hur länge tror du att du kommer tycka att det är roligt? Tidig fråga i podden, men...
Jag hoppas att det fortsätter så här.
Ja.
Det är jättekul och ja. Att jag har ett förtroende från styrelse och medlemmar. Så.
Verkligen. Men vi har ju pratat lite grann om att du har ju annan erfarenhet från liksom den business-sidan, skivbolagssida till exempel. Mm. Du har startat eget skivbolag också och du har jobbat med andra verksamheter.
Mm.
Vad är det som är genomgående för alla hos dig? Finns det någonting som är liksom, det här plockar jag med mig vidare och vidare och vidare?
Svårt att svara på, men i grund och botten är det väl så att man jobbar i den här branschen för att man är musikintresserad. Det var så man halkade in en gång i tiden och därför man har stannat kvar.
Mm.
Det är nog något som inte gäller bara mig utan väldigt många andra i våran bransch. Kanske en av de få branscherna där det verkligen är så att de allra flesta är riktigt intresserade.
Av liksom det som skapas, produkten eller tjänsten som ska säljas. Ja.
Visst.
Hur har du lärt dig allt om det du arbetar med idag då? För du har väl kanske inte riktigt den liksom, att komma från ett skivbolag till exempel som du har jobbat på Sony. Plockade du inte med dig alla delarna av hur Sami fungerar? Kunde du allting om Sami som rättighetsorganisation eller förvaltningsorganisation innan?
Nej, gud nej, jag kunde ingenting.
Nej.
Det är ju sånt man får lära sig efterhand. Jag tror man ska ha en, om man har en nyfiken och ödmjuk inställning så lär man ju sig.
Mm.
Och förhoppningsvis kommer man in i en organisation med duktiga människor och då lär man sig ännu mer.
Mm, mm.
Och så har det nog varit i de flesta jobb som jag har haft.
Mm.
Så det är nyfikenhet och ödmjukhet så utvecklas man och lär sig.
Mm. Vad skulle du säga är dina styrkor då? Som ledare?
Ja, men, jag är hyfsat slängd på ekonomi och jag är nog ganska bra på översiktlig, att skapa mig en översiktlig bild av saker relativt snabbt. Och sen gillar jag att sätta organisationer i ordning och så. Så det har varit tillgångar och styrkor som jag haft med mig i Sami framförallt.
Mm.
Men även på Nalen när jag jobbade där.
Mm. Om vi går in lite på Samis uppdrag, kan man väl nästan säga. För de som inte känner till, vi jobbar ju ganska mycket med utbildning tillsammans med er också.
Mm.
Och att reda ut vad Sami kan göra för mig som artist och musiker till exempel, och hur saker och ting fungerar. Men om du får beskriva Samis huvudsakliga uppdrag och hur ni arbetar för att stödja medlemmarna då som är artister och musiker.
Ja, det huvudsakliga uppdraget är ju att samla in ersättningar, förvalta rättigheter och distribuera ersättningar. Det är ju det som är kärnan i verksamheten. Det är det uppdrag vi har ifrån, det kärnuppdrag vi har ifrån våra medlemmar. Vi är ju en medlemsägd organisation. Vi har inga vinstintressen, utan vi brukar säga att vi står alltid på medlemmarnas sida liksom i alla frågor. Vi jobbar med vårt uppdrag utifrån våra medlemmars gemensamma nytta. Och det är en viktig del att ha med sig när man tittar på kollektiv rättighetsförvaltning, att det handlar just om kollektivet. Vi jobbar inte med rådgivning till individer och så, utan vi jobbar med kollektivets rättigheter och en massinsamling av pengar, alltså massnyttjanden kan man säga. Och det är vårt huvuduppdrag. Sen kommer det sidoverksamheter. Vi jobbar en del med politisk påverkan. Det är något vi har ökat upp de senaste åren, och vi gör det ganska mycket tillsammans med de fackliga organisationerna på området. Vi har också gjort en utbildningssatsning då som du är en viktig pusselbit i, som vi, och den som vi jobbar nu väldigt långsiktigt med. Att försöka skapa en verktygslåda för våra medlemmar.
Mm.
Så det ringar väl in uppdraget ganska väl. Så.
Ja, precis. Och för en artist eller musiker, vi pratade om det här häromdagen, när jag var ung aspirerande artist och musiker i grundskolan, att jag inte riktigt hade koll på upphovsrätt eller ännu mindre rättighetsförvaltning, ett sånt ord, om jag hade stött på det där och då, vad det hade liksom inneburit för mig. Och de som är lite mer etablerade, hur går det att sammanfatta vad rättighetsförvaltning är för någonting, att bryta ner och definiera det på något sätt?
Oj, vilken svår fråga.
På musikerspråk.
Ja, men för oss är det ju just det, att ta hand om de massnyttjanden som finns, och där rättigheterna inte överlåter. Principiellt så överlåter ju artister mycket rättigheter till sina skivbolag. Så vi jobbar med offentligt framförande. Det är vår huvudsakliga insamling. Vi gör det tillsammans med IFPI. Och det är då från allt från hotell, restauranger, butiker, gym. Och sen gör IFPI motsvarande sak på utsändningssidan, radio och tv. Och så delar vi pengarna. Sen har vi andra rättigheter som också är som i vårat sfär, där vi jobbar med till exempel privatkopieringsersättning och vidaresändning i kabel som CopySwede samlar in åt oss och alla andra kulturskapare och organisationer. Och så distribuerar vi pengarna till våra medlemmar.
Mm.
Vi utväxlar med våra systersällskap runt om i världen på samma rättigheter. Och sen finns det lite så här mindre områden. Vi har tilläggsersättning som går till bakgrundsmusiker för den förlängda skyddstiden sedan några år. Vi har ersättning för utlåning på bibliotek. Och så det finns lite spritt så som vi samlar in också och distribuerar.
Mm. Och det är bland annat det här vi försöker reda ut och förklara ännu i detalj. Vad är det här för nytta för mig då som artist eller musiker bland annat?
Ja, Jag skulle vilja gå och säga så att kollektiv rättighetsförvaltning är ju en nytta inte bara för artister och musiker utan även för de som spelar musik.
Precis.
Och det skiljer ju sig inte från om man sitter på Sami eller Stim eller Ifpi till exempel. En butik som spelar musik måste betala för sig. Och det skulle vara i stort sett omöjligt att göra om det inte fanns kollektiv rättighetsförvaltning. Och någon som tog hand om alla de rättigheterna. För då skulle du behöva betala till varje liksom, artist du spelar, varje låtskrivare du fram, liksom, vars musik du spelar och så vidare. Så därför så skapar vi en nytta även för de som spelar musik och använder det i sin verksamhet.
Just det.
Och motsvarande för artister, musiker, kompositörer, skivbolag. Det går inte att licensiera sådana massnyttjanden en och en. Det måste man göra i bulk på det sätt som vi gör.
Och sen så nämnde du politisk påverkan. Det kan ju också vara lite diffust för mig som medlem då, låtsas vi.
Ja, men verkligen.
Vad betyder det?
I vårat fall så betyder det i sin linda kan det vara så att man bara svarar på politiska remisser från som kommer. Alltså utredningar som regeringarna tillsätter och som man behöver respondera på. Men det kan också vara att man träffar politiker och försöker att tala om vad står vi och vad vill vi och vad skulle vi vilja se att de gör.
Mm.
Och sån påverkan driver alla organisationer och vi gör det. Och det gör vi både i Sverige och vi gör det även internationellt och framförallt då inom EU mot EUs institutioner, kommissionen, parlamentet. Så det finns på flera plan. Man kan också göra det mot Vipo som ju också är en organisation som finns på rättighetsområdet som är då ett FN-organ.
Ja, precis. Sami och Stim är ju de största som gemene artist, om vi kallar det för det, känner till. Eller gemene kreatör känner till.
Så är det.
Men det finns ju fler, du nämnde Copy Sweden till exempel. Och det finns ju många, många fler organisationer. Ja. Och det blir ju lätt rörigt ju mer man lär sig på något sätt. Eller ju,
visst gör det?
Ja. Det blir större.
Ja.
Man tänker att det ska bli mindre när jag lär mig om det och få en förståelse för att aha, det är så här det fungerar. Men då kommer det alltid ett tillager på något sätt.
Mm.
Och det är ju charmigt på ett sätt att man aldrig blir fullärd då. Men det är också förvirrande som alltså om den som ska lära sig, artist och musiker till exempel, vart man ska dra gränsen. Hur mycket behöver jag lära mig? Vart ska jag liksom lägga min fokus någonstans på? Självklart, det skapandet är ju i prio ett sådär, men bör jag ha koll på organisationer som Copy Sweden?
Kanske inte. Jag skulle tro att i din verktygslåda är det bra att veta vilka organisationer som finns. Men i det fallet så är det ju så att de ersättningarna går ju primärt via oss eller via något av förbunden. Så det kanske man inte behöver fördjupa sig i. Däremot så skulle jag väl säga att kanske inte så många vet att är man en do-it-yourselfare så ska man ju känna till att man har en masterrättighet som man kan claima från IFPI.
Mm.
Och det tror jag inte är speciellt många som vet.
Nej.
Så ja, det är viktigt att känna till liksom hur ekosystemet ser ut och hur penningflödena ser ut om man vill ha ett levebröd som artist eller musiker.
Mm.
Och tyvärr, det här är ju anledningen till att vi gör en utbildningssatsning. Det är ju helt enkelt att den verktygslådan är det inte så många som utbildar artister och musiker i. Det finns sådana utbildningar, men de är inte så många. Jag skulle säga att på ribban har ju höjts åtminstone under min tid inom musikbranschen för utbildningar till personer som vill jobba i industrin eller i branschen. Men jag tycker inte att den har höjts på samma sätt när det gäller artister och musiker.
Mm.
Vi har jättebra utbildningar att lära sig spela.
Mm.
Men det är inte lika många och bra utbildningar för att skapa sig den här verktygslådan för att kunna vara verksam i branschen, att förstå vad det är för avtal som läggs framför en och hur man kan få sina pengar och vilka rättigheter man har.
Mm.
Det är inte lika hög nivå på de utbildningarna, tycker inte jag.
Nej, det är ju otroligt bra. Jag håller med, och jag säger det inte bara för att vi hjälper till i det hela, men just det här med att bredda en artist eller musikers vy på till exempel intäktsflödena, om att det går att tjäna pengar härifrån också, eller härifrån, eller härifrån. Mm. Och ha en förståelse för vem som tar vad på vägen tillbaka till dig, så att säga.
Mm.
När din musik genererar intäkter, för att kunna ta beslut, för att kunna utvärdera och se till, kan jag göra det här själv, kapa kostnader, tjäna mer pengar, eller ska jag ta hjälp, av vem ska jag ta hjälp, vart hittar jag den hjälpen? Mm. Det kanske gynnar, för att då kan jag spendera mer tid på mitt kreerande, skapande, och få ut musiken. Just. Som kan dra in ytterligare pengar framöver då, så att säga.
Absolut, så är det ju. Och det finns ingen motsägelsefullt i de sakerna. Det är viktigt bara att man vet vad man gör.
Ja, exakt.
Det tror jag är det viktiga.
Ja. Jag tänker på medlemmarna som är runt 50 000.
Ja, lite drygt.
Lite drygt, jag tror, sådär.
Tyckte jag hörde någon siffra att vi var uppe i 54 000 nu.
54, ja, ja. Men det är någon slags stadig ökning ändå.
Oh ja.
För det är ju fortfarande, det är många typer av medlemmar.
Ja.
Går det att liksom bulka ihop några kategorier så man får en förståelse ungefär?
Nej, men alla som är, så vi klassar ju det som utövande konstnärer, alltså artister, musiker som medverkar på en inspelning och har en del liksom i det konstnärliga i inspelningen, blir ju en möjlig medlem för Sami. Och det är en snabb tillväxt faktiskt. Det ökar. När jag började så var vi hade vi ungefär 17 000 medlemmar.
Mm.
Och Sami fyllde ju 60 förra året, så proportionerligt har ju den stora merparten av medlemmarna kommit in de sista 20 åren.
Mm.
Så det är en bra tillväxt.
Men kan det att göra med också lättillgängligheten att skapa musik och släppa musik framförallt?
Sannolikt.
Teknikutvecklingsmässigt sådär.
Det skulle jag tro.
Ja. Men då blir det ju ett större, jag tänker en effekt av det blir ju ett större inflöde av medlemmar, men också en större rekryteringsbas av nya medlemmar där ni behöver nå ut.
Absolut.
Så att säga. Att synas och finnas tidigt i ett skede.
Så är det.
Men lägga resurser på hur tidigt?
Ja.
Är ju frågan liksom. Och det förstår jag. Det är ju medlemmarnas pengar.
Ja.
Som det handlar om också.
Ja.
Kan du känna att det är svårt att balansera?
Absolut.
Ja.
Visst är det så. Det är en utmaning. Och inte helt självklart. Jag tror att det finns ett, alltså Sami vill ju gärna nå människor innan, eller alltså de kommande artister och musiker innan de kommer in i branschen.
Mm.
Men samtidigt kan de inte bli medlemmar hos oss förrän de faktiskt är aktiva.
Mm.
Man ska ju ha varit med på en utgiven inspelning innan man blir medlem.
Mm.
Så det är en balansgång, men jag tror inte vi kan. Det finns en fara i att utesluta kommunikation till de som är på väg in i våran bransch.
Mm, mm.
Så vi har med dem i våra målgrupper.
Just det. Och i den termen som du sa, utgiven inspelning för att kunna bli medlem då.
Mm.
Då bör den behöver inte ha nått någonting så att säga, själva inspelningen.
Nej.
Behöver inte ha genererat försäljning.
Nej.
Utan den behöver vara utgiven på det sättet. Mm. Jag tänker vi ska gå in på lite grann, som sagt, du har varit vd i 18 år och jag vet att du, när vi har träffats flera gånger har du nämnt att du vill skapa förändring till det bättre, bättre villkor. Hur, om man tittar tillbaka, bakåt, har du alltid haft samma linje, jag vill skapa förändring?
Nej, det, under det vet jag inte. Ja, under sami-tiden har jag nog haft det. Alltså jag kom ju in på sami när sami var i en djup kris. Man hade uppdagat oegentligheter kopplade till våran förra vd. Jag hade ju ett uppdrag att ställa organisationen i ordning och rensa upp i ekonomin. Så visst, det var ju en förändringsprocess. Det var en ganska stor förändringsprocess. Och det tog nästan 10 år och komma tillbaks till vad som kan betraktas som normal verksamhet. Så det har jag nog haft med mig under sami-tiden, absolut.
Så det är egentligen de senare åren som du har kunnat fokusera då på att skapa förändring framåt?
Ja, till viss del. Man ska inte utesluta det, för det blir aldrig bara en sak som händer. Men vi förlorade nog ett antal år i början på 00-talet på grund av felriktade saker. Och sen hade vi ganska tuffa år efter att jag började, innan vi hade ställt i ordning framförallt ekonomin, och som var riktigt körd i botten. Så det har liksom följt med, skulle jag säga. Och det är klart att det är lättare att driva förändring till medlemmarnas nytta, om man ska lägga det begreppet i det, att när man har en fungerande organisation och en stark ekonomi.
Om vi går in på den här förändringen då, vad är det du vill skapa för förändring?
Jag tycker att det viktiga är att man skapar sån förändring, att man förändrar förutsättningarna för våra medlemmar. Alltså deras förutsättningar att verka i branschen, att kunna manövrera i en ganska svår bransch med otroligt många aktörer och där det är lätt att gå i fällor, så behöver man en verktygslåda. Och jag hoppas att vi kan vara liksom en bidragande orsak till att förändra deras förutsättningar att verka. Och har vi lyckats med det någon gång i framtiden, då kommer jag vara stolt. Och då tycker jag att vi har gjort en riktigt, riktigt bra resa. Så det är mitt mål nu. Sen det andra spåret, skulle jag säga, om man pratar om förändring, det är ju att vi behöver ju förändra hur ersättningar trillar igenom värdekedjan i musikbranschen. Idag har vi har alldeles för dålig spridning, och det är, nu pratar jag i min sak, och jag menar att våra medlemmar får en för liten del av de ersättningarna som kommer in i branschen. Vi kan se på statistik som exempelvis Musiksverige tar fram. Branschen ökar ganska bra. Det är en hälsosam ökning i alla delar. Men jag kan inte påstå att det trillar ner så mycket mer pengar till artister och musiker. Och den delen tror jag att vi på sikt måste få gehör hos lagstiftarna för att förändra. Och jag menar att det finns utrymme för alla de aktörer som finns i branschen idag att ha en ganska god lönsamhet, men det behöver bli en spridning så att de här intäkterna trillar till alla delar i värdekedjan.
När du säger att det trillar pengar mellan och inte når artisterna och musikerna och medlemmarna, då, vart hamnar de istället då?
Nej, men det stannar för mycket pengar i toppen av värdekedjan.
Vilket är?
Ja, i min värld så är det primärt skivbolag.
Så där någonstans är grunden till förändring som behöver genomföras då?
Ja, och nu finns det några på skivbolagen som blir sura på mig, men så ser vi på det från artisthåll. Och det. Jag har ju jobbat ganska länge för att förändra rättighetssituationen. Vi försökte få till en oavvislig ersättningsrätt som skulle ha gett artister och musiker pengar som inte går att förhandla bort då. Men där fick vi ju nobben av svenska regeringen. Medan man har infört det i några andra europeiska länder, i Spanien till exempel, och där det faktiskt fungerar. Och i Belgien fick den lagstiftningen nu, men den är inte implementerad än.
Så det är sådana lagstiftningar som ge effekt?
Det skulle kunna vara en möjlighet.
Ja.
Det är klart att jag skulle hellre se frivilliga lösningar som det hade varit bättre än en lagstiftning. Men kan man inte hitta frivilliga lösningar så då måste man försöka gå lagstiftningsvägen.
Men vad skulle det kunna vara för den som lyssnar här att förstå? Vad skulle en sån frivillig lösning kunna vara till exempel?
Ja, typiskt svensk modell är ju kollektivavtal, eller hur?
Mm.
Det är en fungerande lösning. Så, visst. I princip så finns det ju de vägarna. Antingen löser man det avtalsmässigt eller så löser man det via lagstiftning.
Mm.
Det är de varianter vi har på arbetsmarknaden.
Men det här att skapa förändring då? Vi tittar tillbaka, eller vi tittar framåt, för nu har vi tittat tillbaka, vi har tittat på idag. Om vi tittar lite framåt då, utan att säga när, vad skulle du vilja att effekten av ditt arbete under din tid på Sami har gett? Vad vill du att man ska säga om x antal år här framåt nu då?
Någonting positivt. Nej, men vi jobbar ju liksom i ganska långa cykler.
Mm.
Kollektiv rättighetsförvaltning är långa cykler. Vi är långt ifrån någon snabbfotad startup. Vi jobbar med målsättningar som vi kan ha med oss under väldigt, väldigt lång tid.
Mm.
Och för Sami just nu så är det väl ett par spår som man kan ta. Det ena är ju, om vi tar kunder och medlemmar, så är det digitalisering och det är förenkling. Det är liksom, det präglar vad vi jobbar med utvecklingsmässigt. Det ska bli enklare att skaffa sig musiklicens och saker som finns inom det paketet, och det är samma sak på medlemssidan. Det ska vara enkelt att ansluta sig, det ska vara enkelt och transparent att få veta vad man har fått för pengar, och vi har en bit kvar att gå på de här områdena, och det är utveckling som vi jobbar med. Sen ska vi försöka öka medlemsnyttan. Det är också ett viktigt målsättning att göra. Där har vi lagt in utbildning som en jätteviktig del. Det är en medlemsnytta som vi tror på i ett långt perspektiv. Och det tredje, det skulle jag säga, det är att förändra rättighetssituationen på ett eller annat sätt. Det måste ske. Det måste bli lite starkare rättigheter och bättre intäkter till artister och musiker. Och där jobbar vi ju på flera spår. Dels politiskt i Sverige och sen politiskt inom EU.
Mm.
Och i samverkan med andra organisationer som företräder artister och musiker också.
Mm.
Så det är liksom de bitarna. Och kan vi komma långt eller åtminstone en bra bit på vägen så länge jag är kvar, så är jag nöjd och glad.
Mm, mm.
Och förhoppningsvis även våra medlemmar.
Mm. Det känns som att när du pratar om det här så är det någonting som du tycker är viktigt och brinner för på något sätt.
Ja.
Vart kommer det? För det är inte självklart att det ska vara så. Bara för att du är där du är, så att säga.
Du menar att det är viktigt för mig?
Ja, exakt.
Nej, men det är viktigt för mig. Jag är musikintresserad. Jag har levt med musik hela mitt liv och jobbat med massor med olika grejer. Och tycker att musik är någonting som berikar livet för väldigt, väldigt många människor. Och jag tycker att artister och musiker är värda att ha en anständig inkomst och anständiga levnadsvillkor. Så ja, det är en viktig del för mig.
Mm, mm. Jag tänker, du nämnde rättigheter, vikten av det. Om vi går in på det området, friköpt musik, där rättigheterna köps bort från rättighetshavaren helt enkelt.
Mm.
Hur ser du att den delen av branschen, hur kom det till? Varför finns det, så att säga?
Ja, det finns ju därför att det saknas en sån spärr i lagstiftningen, och att någon såg att det fanns en efterfrågan på billigare produkter. Det är ju självklart, det är ju det som är anledningen till att det finns.
Och vad har det resulterat i, skulle du säga?
Att ett antal människor har blivit väldigt rika. Och ja, det, och mindre pengar till våra medlemmar.
Mm.
Det är väl liksom kärnan i det.
Men om man är musikartist själv då, och så ser man bara den här vägen framför sig, två stycken. Bör jag som artist och musiker gå den vägen? Ska jag ha det valet? Förstår du vad det är? Alltså om man...
Ja, alltså jag ska inte råda i det.
Nej,
jag
inte som råda.
Jag är högst partisk i frågan.
Ja.
Och jag förstår att det finns de som nappar på det. Självklart. Den friköpta musiken kan inte ersätta den skyddade musiken. Det finns inte marknad till det. Igenkänningsfaktorn för vanlig skyddad musik är alldeles för hög, så den kommer hela tiden efterfrågas. Så det vi får bestämma oss för, det är om det finns utrymme för en sån nisch eller inte, och vad vi vill stå i den frågan. Nu har ju jag valt min sida, så för mig är det ganska självklart. Men jag ska inte råda om man vill ta sådana uppdrag eller inte, det är jag fel person att göra.
Men utifrån, hur mycket jobbar ni med sådana frågor? Att liksom, vad ska man säga, försöka visa värdet för medlemmar eller kommande medlemmar?
Det är en del i vårt kommunikationsuppdrag. Att beskriva värdet av musik.
Ja.
Och primärt då...
Sina rättigheter liksom. Ja, att,
visst.
Apropå att jobba i branschen med andra, Hur mycket jobbar ni tillsammans med de andra organisationerna? Musiksverige nämnde vi, som är en paraplyorganisation.
Mm.
Där sitter ju ni, bland annat ni med.
Ja, vi är ju en av grundarorganisationerna till Musiksverige. Jag var ju i allra högsta grad delaktig när vi startade upp Musiksverige.
Ja, du var ju delaktig i det? Okej.
Okay. Ja då, jag var en av initiativtagarna.
Okej, okay. Och vad var målet då? Eller vad kom det ifrån, så att säga?
Nej, men jag tyckte att vi behövde en plattform även för att prata med andra delar av branschen än bara kulturorganisationerna. Och det tyckte även STIMs dåvarande vd och IFPIs dåvarande vd, och vi tog det initiativet.
Mm.
Och vi trattade ner ganska effektivt vad vi kunde prata om som inte var konfliktytor.
Mm.
Och det har följt med oss bra. Det är bra att ha Musiksverige som en sån plattform att träffas. Och det har ökat kontaktytorna mellan branschens olika organisationer och aktörer på ett positivt sätt, tycker jag.
Mm.
Dessutom har vi fått en bättre struktur på statistik till exempel. Vi har tagit fram ganska bra rapporter på utbildningsområdet. På inkluderingsområdet. Så det, ja, jag tycker att det ändå har varit en ganska bra satsning.
Mm. För det är ju som utifrån sett, jag tänker återigen tillbaka på mig själv, så ser man organisationer i musikbranschen som någon som jobbar för samma sak nästan. Det är musik. Man kanske inte ser vem man representerar, i vilka frågor. Och att det är där det blir komplicerat på något sätt, att ni har inte alla exakt samma intressen, men inom vissa frågor har ni det absolut. Vad är det som skiljer ifrån, alltså vad är det som säger att ni inte kan samarbeta ännu mer? Alltså med till exempel insamling.
Nej, men det finns säkert utrymme för att samarbeta ännu mer på väldigt många områden. Det tror jag nog. Det handlar nog mest om att hitta dem och att någon tar initiativet. Det är ju mer som förenar organisationerna än som splittrar.
Mm. Om man går lite djupare där, finns det, tror du, det här är en spekulation om framtid och teknik, finns det möjlighet att gå samman på något sätt, behöver inte vara exakt Musiksveriges organisationer, där det finns en möjlighet till direkt utbetalning från använd musik, så att säga, när musik spelas på ett gym, en restaurang, ett köpcentrum, att det finns, den här ledtiden förkortas tack vare teknik på något sätt? där man gemensamt skapar en sån möjlighet?
Egentligen två frågor det där, tror jag. Ja. Kommer tekniken att göra att det går fortare och enklare? Ja, det är jag övertygad om. Mm. Ska vi gå ihop alla organisationerna? Det tror jag är en politisk fråga som är ovanför mitt huvud.
All right.
Det får nog våra respektive medlemmar och styrelseledamöter svara på.
Ja.
Det är inte jag som gör.
Men om man går in på den här tekniken och snabbheten då, så kan jag tänka mig, den som inte förstår allt bakom arbete så att säga, med insamling av pengar och utbetalningar. Man tänker att vadå, det är väl bara samla in och betala ut. Jag kan ju swisha 100 spänn och det sker på ett sådär. Tekniken borde finnas. Vad vill du säga till mig som säger så?
Ja, om ni visste hur komplicerad processen är för att fördela och betala ut pengar.
Exakt, då kommer vi in i fördelningen också. Inte bara samla in och samla ut eller betala ut.
Nej, det är ju tyvärr inte så. Utan det är ju en fördelningsprocess.
Ja.
Som ska gås igenom och den är otroligt komplicerad. Mm. Så, och vi har, tror jag talar för alla de stora kollektiva sällskapen, att vi har extremt avancerade datasystem. Så vi är en bit bort innan det går så enkelt. Men det är klart att tekniken förbättras hela tiden.
Ja, för jag tänker ändå att alltså, jag förstår inte exakt era datasystem, men jag tänker mig att, som sagt, det borde ju gå.
Ja.
När en låt, om allt finns på plats, när en låt spelas i det där offentliga rummet till exempel, så att det finns redan en liksom genererat betalflöde från musikanvändaren till er, och att det går så pass flawless eller seamless eller vad man ska säga, så att det bara egentligen nuddar er och sen studsar tillbaka till musikanvändaren. Om rapporteringen finns på plats, om rollkoder och sånt där, det har vi kanske inte går in på just idag, men om det finns på plats, och sen så kan det finnas en del som kanske inte funkar så.
Ja, om allt fanns på plats så skulle ju saker och ting gå mycket snabbare och smidigare.
Ja.
Det skulle det ju även göra idag. Bara en sån sak som att om vi hade alla låtar registrerade med full lineup på alla låtar, då skulle ju pengar rulla igenom mycket fortare.
Mm.
Men där är vi ju inte. Vi är ju ganska långt ifrån det. Vi kämpar ju otroligt hårt för att hitta alla medverkande på alla låtar. Mm. Så bara en sån sak stoppar ju upp jättemycket pengar i systemen.
Exakt. Och då är det en av liksom stoppklossarna, eller vad man ska säga. Och vart hör det ägandeskapet är ju för den som är medlemmen.
Ja.
Att se till så att man är registrerad.
Ja.
På en låt till exempel.
Ja.
Eller på en inspelning.
Det är antingen medlemmarna eller de som har deltagit på inspelningen eller skivbolaget som ska registrera det.
Ja, precis. Mm. Så det är en del. Finns det fler sådana?
Ja, men sen gäller det att få vettiga rapporter från alla som spelar musik.
Mm.
Det kan ju vara radio, tv, musikleverantörer, vad det nu kan tänkas vara.
Mm.
Och de har utvecklats jättemycket under åren, men det är fortfarande inte perfekt.
Nej, precis. För att i vissa fall där kan jag tänka mig att då finns det ju en så pass tydlig rapportering att det bara går så pass smidigt. Men berätta, hur fungerar det här rapporteringssystemet? Liksom, inte i detalj, men...
Nej, det kan inte jag.
Men det är musikanvändarna som egentligen rapporterar, kan man säga.
Ja,
eller nödvändigtvis behöver det inte vara användaren i fråga. Om jag är ett gym så är det inte jag som gymägare som...
Nej, men traditionellt rapporterar ju radio och tv.
Ja.
Men sen har vi också hela sektorn med offentligt framförande. Och då har vi ju musikleverantörer, sådana som exakt. Soundtrack Your Brand till exempel, som jag har varit här och pratat. Och de rapporterar ju, och den rapporteringen kan man använda som bas för ganska mycket fördelning.
Mm.
Det täcker inte allting.
Nej.
Men det är liksom inte, en frisersalong använder inte sådana tjänster till exempel, men Det får liksom bli då substitutet för att man använder det som grund för all fördelning.
Mm. Nu har vi pratat om samarbetet med era de andra rättighetsorganisationerna i Sverige.
Mm.
Om man tar det utlandsmässigt då,
mm.
Hur ser samarbetet ut där om vi börjar med det?
Ja, men det kan vi prata om. Till att börja med ska man ju klart för sig att Sverige är ju en stor musikexportnation.
Mm.
Det är ju egentligen bara liksom Storbritannien och USA som har artister på den nivån som vi har. Och vi får in proportionerligt väldigt mycket pengar internationellt jämfört med våra systersällskap. Vi har utväxling med i stort sett alla länder där det finns rättigheter som är acceptabla och där det finns ett fungerande sällskap. Det finns några små områden där, eller ja, små. Kazakstan är inte så litet, men det är inte så mycket pengar i Kazakstan.
Mm.
Där har vi inga avtal, men allt som är relevant har vi, och det sätter oss liksom i som ett av de främsta sällskapen som täcker upp internationell utväxling. Och det är ju utväxling, vi skickar ju pengar till dem också, till de sällskapen. Vi gör det här inom ramen för våran globala paraplyorganisation som heter Skapper, som samlar i princip alla sällskap då på vårat område och på det audiovisuella området, som är skådespelarna och filmer. Och så har vi två stycken databaser där som vi driver. Det ena är IPD, som är den databas där man samlar alla medverkande, alla personer och vem som har mandatet att företräda varje person.
Mm.
Och sen har vi en lite nyare databas som heter VRDB, och den samlar vi all repertoar.
Okay. All repertoar?
Ja. Och ja, allt som är registrerat, ah,
ja,
ska
precis.
Sägas.
Ja.
Och det är ju liksom, vi har ansvaret för att registrera svensk repertoar där i. Och vilka då som medverkar på de här. Och så VRDB är numera liksom kärnan i all internationell utväxling. Det är där vi liksom claimar, och det är där vi liksom ser till att all data finns. Och det är den som sedan används för utväxling. Så den har vi varit väldigt drivande, både Sami och jag som person har varit otroligt drivande för att få till den databasen. Vi började med det 2011 tror jag, eller 12, och har jobbat för att få det att fungera, och sen några år tillbaka så gör det.
Mm.
Och det har inte varit någon lätt process, kan vi säga, men
det låter stort.
Det har varit ett jättestort projekt och väldigt tidskrävande, och har tagit mig otroligt mycket resande under många år.
Mm.
Men till slut så fick vi det på plats, och det fungerar, och alla använder, eller ja, inte riktigt alla använder, men nästan alla använder. Mm. Inom några år kommer alla använda det.
Och vad är nyttan? Vad är liksom den största nyttan med ett sådant system då?
Det är att det är en centraliserad databas. Innan kan man säga så här, att varje sällskap har haft en process mot varje annat sällskap.
Mm.
Och det innebär att vi skickar data fram och tillbaka till varje annat sällskap i världen innan vi vet vad vi ska utväxla. Nu skickar varje sällskap in sin data i VRDB och får tillbaka allas data.
Mm.
Så det går mycket fortare. Och istället för utdragna processer som tar månader, så Sami laddar upp färsk data varje natt till VRDB och tar hem färsk data varje natt. Så gör inte alla, men vi gör det. Och det går fortare, helt enkelt, och blir mer rätt.
Och det resulterar i liksom snabbare utbetalningar?
Ja, det resulterar i snabbare processer, snabbare flöden av pengar och mindre jobb.
Mm.
Så man kan nog säga att om Får vi rätt metadata från våra medlemmar om vilka de är och vad de har medverkat på med korrekt information och full lineup, då går det ganska fort. Det som går lite långsammare, det är när vi ska claima grejer, då är vi fortfarande i manuellt arbete. Men så länge databaserna kan användas på sitt ultimata sätt så går det fort. Så det där har varit en stor framgång faktiskt att vi har jobbat fram. Och Sami har haft en jättestor del i det.
Och hur det här med att claima, som du sa, hur ser det ut? Alla kanske inte förstår vad det betyder.
Nej, det är knappt så jag förstår det. Men det är ju att man jagar svensk reportage som vi har medlemmar på andra länders spelrapporter.
Mm.
Och det är ganska manuellt arbete.
Okay.
För allt, man träffar liksom inte allting i automatiserade sökningar.
Nej.
Så en del sitter man och gör manuellt arbete för.
Men det låter som ett väldigt bra arbete. Väldigt bra initiativ och väldigt liksom bra arbete på så sätt. Men hur, du nämnde det, att ni är en av de få organisationer som eller en av de ledande när det gäller just utbytet, eller har flest antal utbyten, kan man säga.
Ja, det är vi.
Och det hänger ju på varje respektive organisation i sig då, till exempel i olika länder.
Ja.
Att själva ta kontakt med er eller ansluta sig till den här...
Till Skapper, ja. Ja. Men i Skapper har vi ett regelverk att är man med där så ska man ha utväxlingsavtal med alla andra medlemmar.
Okay.
Vi är inte framme än, men vi är på god väg, så de andra kommer ju så småningom att komma ikapp oss i det avseendet.
Mm.
Men i dagsläget så är det vi och ett par sällskap till som täcker upp i princip allting.
Oftast så hör man andra prata om att USA är så krångligt när det gäller rättigheter och organisationer, och det finns flera olika, och det är liksom, man vet inte riktigt hur det ser ut och hur det fungerar. För här är det ju lite lättare, som du säger, att ni representerar artister, musiker, STIM, låtskrivare, upphovspersoner till exempel.
Ja, och det är nog lite lättare i USA på utövarområdet, alltså artister och musiker.
Ja.
Dels, det är ju så att är man ansluten till Sami så tar vi hand om det de samlar in och tar hem de pengarna åt de som är anslutna till oss. Men den amerikanska marknaden är inte så... Det finns inte så många sällskap för utövare som det gör för kompositörer. Så vi har... I USA har vi Sound Exchange som täcker alla featured artist och Intellectual Property Fund som täcker alla bakgrundsmusiker.
Mm.
Så det är de vi utväxlar med. Och de samarbetar i sin tur.
Just det.
Så det är lite enklare där. Och det finns inte lika mycket rättigheter som täcker marknaden i USA, utan för artister och musiker är det digital radio som gäller. Man kan inte samla in för vanlig radio, och man kan inte samla in för offentligt framförande i USA.
Mm. Du nämnde en term där, featured artist.
Mm.
Och jag lärde mig det bara för ett litet tag sedan, någon månad sedan, när vi pratade. Featured artist och non-featured artist. Vad är det för någonting?
Ja,
namngivna. Det är en liten detalj, men
ja.
Hur fungerar det? Och varför är det så, just kopplat till liksom Sami?
Ja, jag vet inte. Det är ju i USA, det är en väsentlig sak.
Ja.
För oss är det ganska oväsentligt.
Men det är ju väsentligt för den som är registrerad som det eller inte som det, tänker jag.
Ja.
Alltså som artist.
Ja, men vi översätter rollkoderna så att de hamnar rätt i USA. Men hur de här två organisationerna i USA har delat upp, så skulle jag nog säga att är man en namngiven artist eller är man med i ett band och tillhör bandet, då skulle man vara täckt av Sound Exchange insamling. Och är man bakgrundsmusiker så är man täckt av The Funds insamling.
Precis, så featured artist är ju en medlem i ett band där bandnamnet är det som säljer, kan man ju nästan säga.
Just det.
Jätteförenklat. Mm. Och en non-featured är då en bakgrundsmusiker där kanske artistnamnet är det som säljer.
Precis.
Ja.
Ja, det är inte helt självklart.
Nej, det är inte det. Det jag lärde mig det som sagt i feedback från dig för några veckor sedan.
Okej.
Okay. Så det är svårt att veta allt och kunna allt. Utifrån ditt, vi har varit inne lite grann på det, men utifrån ditt perspektiv, vad skulle du säga är de största utmaningarna för musiker och artister i dagens musikbransch?
Ja, men man kan nog, det finns ju många givetvis, men om du trattar ner det lite grann, så lite det jag var inne på innan, hur ska vi få en annan fördelning av resurserna i värdekedjan. Den tror jag är avgörande för om vi ska ha en yrkeskår i framtiden. Den andra tror jag det är ju AI som ju kommer att förändra våran bransch på många sätt och vis. Och idag är det nog få som vet vad det innebär.
Alltså hur det kommer förändra,
ja,
tycker du?
Ja, det vet vi ju inte. Vi kan ju bara spekulera. Mm. Men det är ju spännande. Mm. Och om det blir bra eller dåligt för artister och musiker är ju svårt att säga. Men det tror jag kommer vara en riktigt avgörande faktor.
Mm. Blir det en utmaning för er i nästa led också?
Jag tror att det kommer påverka alla i musikbranschen på ett eller annat sätt. Hur? Svårt att säga. Det är en ganska otäck situation vi är i på ett sätt med AI-företag nu som de har redan tagit all musik. De har gjort det utan att fråga om lov. Det finns inga licenser. Det finns ingen transparens. Det finns definitivt inga betalningar. De har bara gjort det. Och vi har inte haft en chans, inte någon, att göra någonting åt det. Så nu bygger man upp enorma värden på någon annans tillgångar utan att betala för sig. Och hur ska vi hantera det? Samtidigt å andra sidan så kan man ju säga att våra medlemmar, det är många som använder AI i sina kreativa processer. Mm. Och då det är klart att görs det schysst så är det hur häftigt som helst.
Vad tror du krävs för att både lagstiftning och organisationer, musiker, alltså ska hänga med i framkant på, som du säger, teknik, AI-företag som alltid ligger steget framför, så att säga?
Ja, jag önskar jag kunde svara klokt. Men jag tror man får liksom jobba med utbildning och försöka lära sig och hänga med så gott det går. Och så tror jag att ska vi ha någon chans att komma vettigt ur det här, då gäller det nog att branschen samordnar sig ordentligt över alla organisationer samordnar sig på ett eller annat sätt. Och det är lättare sagt än gjort, men det är ju stora krafter som vi har att göra med.
Jag tänker vi ska gå in på en helt annan fråga. Främja mångfald och inkludering inom den svenska musikscenen. Och vilken roll Sami spelar i det?
Ja, vi har framförallt försökt att göra det via Musiksverige. Vi har inget eget uppdrag direkt att jobba med mångfald och inkludering, utan vi har samordnat oss under Musiksverige i mångt och mycket. Det har gjorts en ganska bra undersökning i Musiksverige, men vi har väl inte kommit så mycket längre än så. Så kanske lite, det finns nog mer att göra på det området, tror jag. Ja, Sami har säkert också grejer att göra där, och jag är kanske inte riktigt rätt person att veta exakt vad vi ska göra, om jag ska vara ärlig. Mm. För oss är det bra när vi kan samordna oss med andra i den frågan. Både därför att vi inte har ett tydligt uppdrag och för att jag tror att det är en svår fråga som vi behöver vara fler som jobbar med tillsammans för att det ska bli bra resultat.
Mm. Så ni är ändå alltså öppna och positiva och vill skapa förändring?
Ja, men självklart.
Och, men är liksom och gärna med om bidrar, men det finns inget, som du säger, inget tydligt uppdrag
för Nej, det hur det ni inte. Ska... Och jag tror att uppdragsmässigt ligger frågan mer hos förbunden. Mm. Men när förbunden tar initiativ så stöttar ju vi och är givetvis med så gott det går.
Och när du säger förbunden?
Ja, då tänker jag på de fackliga organisationerna på vårt område. Det är SYMF, Musikerförbundet och Scen och Film. Då. Mm. Vi har ett ganska tätt samarbete med dem i många frågor.
Mm. Att det liksom ligger mer i ett uppdrag som de...
Ja... Det gör det ju. Jämställdhet, inkludering, mångfald, det är en av deras kärnfrågor. Mm. Medan det inte är ett så tydligt uppdrag till oss. Så den ligger mer hos dem. Och jag tror att vi ser oss nog mer som en stöttande faktor i frågan. Mm. Därmed inte, jag vill inte utesluta någonting, för att jag tycker att det är viktigt. Men jag har inte en tydlig linje i det jag gör där.
Nej. Nej, precis. Jag tänker så här, spontana delar handlar ju om representation också i liksom sådana frågor och vilka är medlemmarna i Sami? Mm. Hur representeras de? Representeras alla på lika villkor? Det är liksom ett steg i det hela. Men också att göra det möjliggöra för alla att kunna bli medlemmar.
Mm.
Att veta om det, att informationen nås till...
Ja, så vi gör ju ingen skillnad på vem som är medlem, självklart. Och vi försöker ju nå ut i så många grupper som möjligt, oavsett vem man är, självklart skulle jag säga. Så vi gör ingen åtskillnad på det sättet. Samtidigt så tycker man ska vara ödmjuk. Det finns alltid mer att göra.
Mm.
Jag kan väl bara nämna, jag tror att för Sami var väldigt tidig med ett jämställdhetsperspektiv. Vi har haft en valberedning som har jobbat tydligt med det. Så vår styrelse har ju varit jämställd under jättelång tid. Vi har en jämställd organisation i personalstyrkan, både inom Sami och i våra dotterbolag i Nalen. Så de frågorna har liksom funnits med länge, utan det är nog inkluderingsfrågan som är halta lite kanske.
Mm. Om vi går in och tittar lite grann på framtid då. Vi har varit lite inne i det.
Mm.
Såklart. Men om vi tittar på vilka råd du skulle ge till unga musikartister för framtiden, att ha koll på, att lyckas i den här konkurrensutsatta musikbranschen där det släpps mer och mer och mer och mer och mer inspelad musik.
Mm.
Hela tiden.
Vad är att lyckas? Jag tror att vi har jättemycket medlemmar som kanske inte strävar efter att vara superstar, som tycker att det är fantastiskt att lira och ha kul. Och kan de göra sitt levebröd på det på något anständigt sätt, så är det fantastiskt. Så jag värjer mig lite för det där att man absolut ska lyckas.
Mm.
Men det är klart, ska man manövrera i musikbranschen så skaffa dig verktygslådan. Det tror jag är, förutom att kunna lira då, så är det bra att ha en ordentlig verktygslåda och förstå hur branschen fungerar, hur ekosystemet fungerar. Men sen är det väl just det. Spela och ha kul. Mm. Det är väl det bästa rådet man kan ge, tror jag.
Mm.
Sen är ju, jag är inte musiker, så jag vet inte om jag är världens bästa rådgivare hur man ska lyckas i branschen.
Men det är väl jättebra ingång att liksom, först och främst lyckas är ju individuellt.
Ja.
Och att kanske inte bara titta på att lyckas är en topplista eller är en utsåld turné eller vad det nu skulle kunna vara, utan att det handlar om vart vill jag och fråga sig varför vill jag dit på något sätt. Men i grund och botten har musiken som grundpelare. Jag tycker det är jättebra, och jag tror att det är många som glömmer den längs vägen också. Jag vet ju bara, återigen hänvisar jag till mig själv, när jag spelade så i början så var det ju musiken som var det stora liksom dragningen till att vi faktiskt satt och spelade tillsammans eller stod och spelade tillsammans i bandet. Men ju mer och mer vi liksom ville någonstans och kämpade någonstans och spelade in musik och skulle höra av oss till radiostationer och skulle spela här och hej och hå, så blev det som ett jagande på något sätt utan att riktigt veta vad det där lyckas betydde för någonting. Och då blev det inte lika roligt på något sätt, utan jag tror att vi tappade det just där, att det var inte lika roligt, utan vi hade bara ett måste som vi inte riktigt visste varför vi måste. Det var något vi själva hade målat upp. Och det kan ju vara svårt att hitta tillbaka till.
Verkligen.
Som kreatör, tror jag. Men om vi tittar på, återigen, vi har pratat lite grann om det, framtida visionen för Sami.
Ja.
Hur vill du och tror du att organisationen kommer fortsätta stödja och stärka artister och musiker?
Ja, men jag tror att vi kommer att göra det på det sätt jag sa innan. Man får också vara lite öppen för att det dyker upp nya saker hela tiden. Vi hade kanske inte haft AI så högt på agendan för så sent som för 3 år sedan kanske. Så det är klart att saker förändras och man måste anpassa sig. Men annars vi kommer nog fortsätta jobba med de delar som jag pratade om innan. Där förenkling för både kunder och medlemmar är... Det är liksom vårt viktigaste parameter för utveckling av organisationerna.
Mm.
Och sen kommer vi fortsätta med utbildningssatsningen. Den är en strategisk, långsiktig satsning som vi kommer att hålla på med i bra många år, tror jag. Så det är liksom kärnan i det hela.
Mm.
Så får vi se vad som dyker upp på vägen.
Det är ju spännande ändå att veta om att det kommer.
Ja.
För att musikbranschen förändras.
Oh ja.
Kontinuerligt. Så det kommer ju dyka upp. Du vet att det kommer dyka upp saker som kommer från höger, från vänster, som vi inte riktigt hade koll på.
Ja, men så är det.
Och det är kanske lite charmen också.
Det tycker jag också.
Mm. Mm.
Det ska inte vara helt förutsägbart.
Nej.
Det är spännande.
Det är det. Stort tack för trevligt samtal, Stefan.
Tack så mycket.
Jättestort tack för att du har lyssnat på podden idag. Det uppskattas verkligen. Kom ihåg att följa, stjärnmarkera, gilla, dela, kommentera för att hjälpa till att sprida kunskapen i musikbranschen. Vi vill också jättegärna höra från dig. Vilka utmaningar står du inför? Vad tycker du är svårt? Vad tycker du är lätt? Vad vill du höra? Vad vill du veta? Vad vill du lära dig? Hör av dig till oss på info@dmgeducation.se. Tack för idag och ha en fortsatt härlig dag.